Vi har ett samarbete med Nextory, en underbar app där man lyssnar och läser e-böcker. Och jag har nyligen läst en bok som heter Paganini-kontraktet, Kepler, som är så spännande så att jag under den här perioden inte ville göra någonting annat än att bara klicka på och lyssna på den här spännande boken.
Mm.
Har du läst något?
Mm. Jag har en bok som jag gillar. Livet efter 40 med Nisse Edvard. Alltså den, en guide för män.
Mm. Mm,
den är faktiskt väldigt kul. Alltså den är, det är ju hög igenkänning. Man känner ju att allting kommer ju som ett brev på posten. Och det är roligt att reflektera över det han skriver. Sen Anders Hansen har ju sina fördel ADHD som jag gillar.
Ah.
Och sen började jag igår Släpp ångesten, fånga livet.
Ja, den har jag också kikat på.
Har du det?
Jag har den på min kommande som jag ska lyssna på. Jag måste också slå ett slag för min egen bok. Det är många sista tiden som har sagt att de har följt min bok och rasat i vikt. Och den finns ju också på Nextory, det är jättekul. Den heter Dags att bli smal.
Ja, men vad roligt, då passar jag på att göra reklam för min bok som också finns på Nextory. Ja. En flickfotografs bekännelse.
Ja, den var ju också en riktig bästsäljare.
Har du läst in din bok själv?
Ja.
Ja,
har du också det?
Ja.
Jättegoda nyheter till alla våra lyssnare. Just nu så får man lyssna 6 veckor gratis på Nextory. Och det gäller både nya och återkommande kunder.
Mm. Och Nextory har ju inte bara böcker, de har ju också tidningar.
Tidningar.
Ja.
Så man går in på nextstory.se/relationspodden.
Och sen är man igång.
Sen är man igång.
Ja, jag säger tack Nextory.
Tack Nextory.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Alltså det är väldigt, ja men jag tycker det är väldigt bra.
Jag
hade ju lite flyt igår när jag var ute och hämtade material och grejer. Att jag blev bjuden på en sån trevlig middag hos dig.
Ja,
då kände, ja, jag kände mig lyckosam. Jag kände mig väldigt, det var ju väldigt härligt. Och jag tycker du är så fin i håret. Och då kom jag utsökt att tänka på Bobbys... hans dokumentär.
Ja, men alltså alla måste ju se den där dokumentären. Den är ju otrolig.
Ja,
alltså,
den är väldigt fin faktiskt.
Men jag, den är liksom, den berör så otroligt mycket. Jag tycker liksom, jag satt, vad är den? Jag tror den är 57 minuter lång. Och jag satt ju med tårar i ögonen eller tårar rinnandes för mina kinder. Nästan rakt igenom, antingen av bara så här lyckokänslor eller av sorg. Och jag tycker att den är så välgjord. Och det, jag tycker det är helt otroligt att Bobby är alltså en kändisfrisör som har verkat i Stockholm liksom de senaste 20-30 åren kanske. För de som inte känner till Bobby då. Men han var ju den första liksom utländska killen som kom ut som bög då, för jättemånga år sedan. Och det var ju inte helt enkelt. Och han har ju liksom, alltså han har ju filmat så mycket under de här åren. Det är helt otroligt. Vem gör det? Alltså,
ja,
vem,
gör det.
Eller hur?
Det är
jo,
bara jag.
Du, ja, men du kanske. Men jag tycker ändå att du hör till liksom ovanligheten. Alltså vilken normal människa filmar när man så här, när man är ute och är så här, liksom på krogen och så som han har gjort. Även när
han har dokumenterat fint.
Ja, men du vet när hans pojkvän går bort, att han liksom ändå har så här, han har ställt upp en kamera i badrummet och bara så här gråtit rakt in i kameran. Och det var ju väldigt många år sedan. Och så liksom att han har så otroligt mycket material. Så att den här Den blir så fantastisk, den här dokumentären. Den heter Who the fuck is Bobby och finns på SVT. Mm. Och ja, alltså se den verkligen, allihopa.
Det är så roligt också, för att jag har ju så starka minnen om mitt första möte med Bobby. Och det var 1996, kan du tänka dig? Och då var ju han frisör. Han hade salong på Götgatan på Södermalm. Och jag skulle ta bilder på typ Sveriges första så här glamourmodell. Och hon hette Sofia Falk. Och det var Bobbys bästa kompis. Och hon var ju en blond bombnedslag. Som en blandning mellan Victoria Silvstedt och Puma Swede, om du förstår vad jag menar.
Ja, jag fattar precis.
Ja, och det var ju så, jag kommer ihåg att hon sa så här: gud, jag måste vara fin i håret om du ska fota mig. Jag ringer min kompis Bobby, han fixar det här. Och då var liksom, så redan då var ju han glamourmodellernas liksom superfrisör. Och han var ju så, han var 11-11. Så gullig. Oj, 11-11. Mm. Vänta. Ja, och han var ju så otroligt gullig. Och det var ju också lite spännande sen, kommer jag ihåg, för att Sofia gifte sig sedermera med Joakim Poisner så att han kunde byta efternamn. Och han var ju efterlyst i hela världen för den här Trustor-härvan.
Oj.
Mm, så det var en ganska liten spännande liksom infallsvinkel på henne. Och det var ju första gången jag fotade någon så här glamourmodell med silikonstrutar. Jag var ju typ jag var i chock. Det var en spännande upplevelse. Och Bobby var det. Sen har man ju följt med Bobby i hela livet. Och det finns ju då ingen... Ja, det är väl Daniel Paris kanske som är så där gullig.
Ja, men det finns ju... Roy Fares finns.
Ja. Men Bobby är ju en otroligt fin och gullig person. Och,
ja, ja, verkligen.
Dokumentären är så bra. Och du blev så fin i håret också.
Ja, alltså jag har ju
långt... Trivs du?
Ja, jag trivs jättebra. Det är ju ett projekt. Det är mer... Jag har liksom... I början tyckte jag var lite jobbigt, men sen så ganska så fort så bara ändrade jag min inställning. Och så tänkte jag så här, jag har barnen som jag ska tvätta, borsta tänderna, klä på, tvätta kläder, mata, skjutsa till allt. Det är ju små projekt varje barn i sig. Jag har Ross som är ett annat projekt, jag har jobbet som är projekt. Ja, och nu har jag mitt hår som... Ja. Ytterligare ett projekt. Men ja. Jag bestämde mig för att det är värt det.
När jag hör dig säga det så tänker jag så här, att Bobby tar hand om ditt hår, Amanda, din assistent, hjälper dig med allting praktiskt, och anställda på jobbet, jag och Alex hjälper till med oss. Alltså det är verkligen två historier av samma alltså man hör, the struggle is real, skulle man kunna säga.
Ja, och det hade ju naturligtvis varit fantastiskt att ha Bobby inlåst i min lilla liksom badrumsskåp där, så att han hoppade fram varje gång jag tvättade håret. För du vet, när man tvättar det här håret så det blir en sån tyngd så att jag nästan måste liksom hålla hand i nacken för att inte tappa bakhuvudet.
Ja.
Sen ska det...
Men alltså när jag hör dig prata, då tänker jag på den här. Det var ju någon influencer som hamnade på Dyngbaggegalan lite överallt som hade sagt så här: nu behöver alla influencers verkligen semester. Allt det här kreativa arbetet bakom att skapa content. Alltså det är så, men alltså du förstår ju vilken sjuk värld vi lever i när du pratar om att ditt hår är ett projekt.
Ja,
att din huvud blir tungt.
Men det är ett lyxproblem, men det tar mycket tid. Alltså det tar mycket tid. Och jag kan ändå förstå den här tjejen. Det tar mycket tid att göra content och ta bilder. Och de tar bilder, och för att ta en bild så måste man klä upp sig, och man ska sminka sig, och man ska fixa all rekvisita för bilden. Och sen så ska man hitta någon som tar bilden. Och sen så sitter ju de och retuscherar och fixar med bilderna. Alltså jag tycker så här, det är inte ett mindre jobb, varken tidsmässigt eller liksom, kreativiteten som behövs kring det, och vara en influencer mot att jobba på så här, på
säg
vilket jobb som helst.
Säg inte sjukhus.
Nej, inte sjukhus, men så här, sitta på ett kontor och jobba med administrativa saker eller egentligen vilket jobb som helst kräver nog precis lika mycket liksom tid och ansträngning. Så att jag vet inte om jag tyckte att det var så otroligt så här patetiskt när hon sa så där. Jag vet inte, alltså det är många influencers i sommar som har tagit, alltså jag plötsligt märkte jag att Rebecca Stella hade försvunnit från från Instagram. Så då messade jag henne. Jag bara, shit gumman, hur mår du? Var är du? Vad händer? Hon bara, men gud, jag har semester. Jag mår jättebra. Jag bara, okej. Okay. Så att det är inte helt ovanligt att influencers tar semester.
Nej, men det låter så roligt när influencers pratar om semester. För deras liv är ju väldigt mycket en semester. Alltså, jag håller inte riktigt med dig om... Alltså, den... att liksom sitta ute på landet, dra på lite läppglans, ta en bild på en bikini och sen gå tillbaka till solstolen eller leka med barnen. Det är ju inte som att sitta på ett kontor, tycker inte jag.
Men vadå, det är ju sant. Då kan man ju säga så här, jaha, en sångerska, gå upp på scenen, dra på lite läppglans, gå upp på scenen, river av två låtar, gå tillbaka till sina barn. Ja men alltså, det finns ju olika typer av jobb. Man kan ju inte, jag tycker inte att man ska håna något jobb.
Nej, men jag hånar ingen.
Att de här... Alltså att det finns många influencer-tjejer out there nu som bara har roligt och gör... Alltså det är så här, ja, de har lyckats skapa sig själva ett roligt jobb. Good for them. Det är väl ingenting att håna att de inte sitter men, på...
Hallå, så här, sluta säga att jag hånar.
Nej, men du garvar ihjäl dig över att den här influencer-tjejen behöver semester. Jag fattar att hon behöver semester. Vad är det som är så kul? Jag fattar inte det.
Jag tycker det är roligt. Jag tycker det är roligt med en helt ny generation som inte har... Alltså, du och jag är ju knegat på riktigt. Alltså, jag har en tjej som sökte jobb till mig. Hon hade jobbat på Kronfogel och stått vid någon rullband där och bara köttat... Alltså, jag känner det. Alltså, vad är din syn på kycklingshantering och ägg och industrin och allt det där?
Nej, jag vill inte prata om det överhuvudtaget, för att jag tycker att det är precis som med allt, att man ser någon dokumentär och så tar man ställning och sen så pratar man med någon människa som är kunnig och påläst och som säger så är det inte alls det, och så är det så himla svårt. Och det är ju samma med fisk och kött och allt. Alltså, jag tror så här, om man bara gör saker och ting med måtta, om man äter lite kyckling, lite kött, lite fisk, mycket grönsaker, så tycker jag att man alltså good enough liksom. Jag tycker inte att man... Jag har ju varit så otroligt extrem nu de senaste åren och inte ätit det och inte levt så och gjort så och inte alltså så här, vad fan, kom igen. Vi har ett liv att leva. Man kan inte hålla på och lägga för mycket tid och energi på vad man ska och inte ska göra. Det är ju klart att man inte ska vräka i sig av liksom för mycket kött och kyckling.
Då kan jag säga vad jag tycker. Jag tycker att man ska undvika i så stor utsträckning som absolut möjligt och som ekonomin tillåter att stötta den här massproducerade köttindustrin och ägg. Alltså att man ska gå hela tiden försöka prioritera småskalig produktion och liksom lokala, alltså, och prioritera vilt före liksom massproducerad liksom kött som är importerat sådär. Det tycker jag. Och inte köpa det här. Inte ta den här billiga skinkan. För att när du tar en billig skinka, då vet du att anledningen till att den är billig är ju för att djuren har haft det. Liksom, köper du lite så här dyrt kött från en lokal bonde som har stått och kliat kossan, liksom, ja, då vet du att det blir bra.
Men, och då kommer det genast stå någon där bredvid och säga så här, den här dyra fina kossan som har blivit klappad och kliad bakom örat hela sitt liv, den tar mycket längre tid innan den går att slakta, vilket gör att den utsöndrar mycket mera koldioxid än vad de här...
Jaha,
så för miljön så är de här liksom gräsfödda, ekologiska, supergullade kossorna mycket sämre. Det finns liksom, det finns argument för och emot precis allting. Men jag känner så här, om man gör sitt yttersta för att vara liksom bidra till allt så mycket som man kan, det vill säga inte tvätta kläder i onödan, fylla tvättmaskinen innan man liksom drar på den, låta ungarna gå i samma t-shirt 3 dagar i rad om den inte är, liksom blir skitig, samma med en själv, om man försöker köra en elbil och alltså såhär.
Vadå Katrin, då måste jag ligga helt rätt i tiden, för jag håller ju inte på att duscha lika ofta som du gör.
Alltså jag duschar ju inte mycket jämfört med genomsnittet, alltså.
Jag tror du skulle säga Alex.
Ja, men det var klart.
Alex är en miljöbo.
Ja, det är alltså...
Kommer du ihåg när vi bodde ihop hos dig där i Marbella och han kom ut lite så här. Han är ju alltid nyduschad. Alltså så fort han är borta en sekund och sen kommer han fram, kommer ut i något rum eller någonting. Han är alltid nyduschad. Han har alltid en aura av nyduschad.
Ja, men han är väldigt noga med den biten. Men å andra sidan så cyklar han bara. Han har en vanlig cykel. Han har ingen bil, han har liksom ingen... Så jag vet inte...
Det var jättemånga igår, jag vet inte om du noterade det, som länkade till något... någonting på nätet där en kvinna hade blivit utsatt för ett kidnappningsförsök av hennes barn. Såg du det?
Nej, vad bra. Av hennes barn?
Nej, men hon hade varit i ett stort varuhus här utanför, alltså i Stockholm någonstans, och när hon plötsligt vänder sig om och ska ropa på sitt barn och ser att någon är på väg att gå iväg med barnet. Alltså en man och en kvinna.
Men gud!
Ja, men snälla, du har missat det. Alltså jag har sett massa så här, alltså typ, var det Bianca, Pernilla, Valga, alltså massa som jag bara, när jag satt och scrollade i folks...
Men vadå, hur gammalt var barnet?
Ja, men 4, 5, alltså som Falke typ.
Nej.
Ja, men det var så fruktansvärt, alltså det var så hemskt att läsa.
Oh shit! Alltså, ja. Gud, vad... Ja, men jag hade ett snack med Ringo faktiskt igår, för han, eller förrgår, han hade sin första fotbollsträning och så han vill ju så himla gärna cykla till träningen, vilket han såklart får så länge det är liksom det här vädret och det är ljust ute, för att hans träning slutar ju sent, alltså han cyklar ju hem liksom 7:45, han kommer hem 8:30 på kvällen. Jag tycker att det är lite så här, jag är inte helt avslappnad mellan 8 och 9 när jag vet att han så här, cyklar från punkt A till punkt B. Och han är ju så här, han är ju ett barn, han fattar ju inte, han är ingen liksom konsekvenstänk och sådär. Han bara, vadå, vad menar du, jag cyklar skitsnabbt, det är ingen som kan komma ifatt mig, det är liksom människor överallt på gatorna, det finns ingenting som kan, och jag bara, ja nej, och det är så här, den diskussionen kommer man ju inte komma någon vart med liksom. För han hade nämligen glömt att ta med sig sin mobil. Och sa det, jag behöver alltid att du har mobilen i lilla facket på ryggsäcken, för då känner jag så här, då kan jag alltid spåra honom. Men jag blir så sugen på att chippa de här jävla ungarna. Alltså, men Ross är ju chippa.
Ja, men vad då chippa? Ja, kan man chippa? Ja, men det vet jag inte ens om man kan.
Nej, men jag tänker att det är en bra affärsidé. Alltså så här, sätta igång med det och bara så här, liksom operera in ett litet chip i örat på ungarna. Är det så kontroversiellt eller?
Nej, alltså om det hade gått hade jag gjort det direkt.
Alltså jag bara tänker så här, man sätter in en p-stav i armen på kvinnor för att de inte ska kunna bli gravida. Då kan man väl lika gärna sätta in ett pyttelitet chip innanför huden, alltså så här, i örat eller någonstans på barnen som de inte märker eller känner. Alltså så här, om man vill det, kan man inte få göra det då? Alltså det är ett stick liksom.
Nu ser jag att för barnens självklara rättigheter, 242, det här är... Alltså Patrik Sjöberg måste vara involverad i den här. För att jag ser bara det här inlägget. Mm-hmm. Det står så här. Igår söndag den 8 augusti klockan 16:55 gick en mamma och hennes son innanför dörrarna på ett större möbelvaruhus i Stockholmsområdet. När hon står och tittar på barnavdelningens produkter så ser hon i ögonvrån att en man kommer upp snett bakifrån och för med sig hennes 5-åriga son. Tätt bakom mannen sluter en kvinna och en yngre man upp och trion börjar gå iväg med pojken. Mamman som fick total panik ropar högt sonens namn. Trion flydde då från platsen och sonen sprang tillbaka till sin mamma. Mamma berättade att det tog en sekund. Och hade hon inte råkat titta åt pojkens håll i precis rätt ögonblick så skulle de lyckats föra bort honom. Händelsen är polisanmäld och säkerhetsavdelningen håller på att plocka fram övervakningsfilmer. Under förutsättning att mamma får ta del av bilderna så kommer vi gå ut med dessa. Pojken är traumatiserad och det sista han frågade innan han somnade igår var, kan de komma och hämta mig här hemma? Förstår. Ja, men alltså, har man hört något så läskigt eller?
Nej. Och jag bara tänker, du vet, när jag är ute med mina ungar i så här, när vi var på Corte Inglés där första veckan när jag var nere med barnen själv, då är det ju så här, jag lämnar ju barnen själva på en avdelning, kutar iväg du vet, så här, till någon annan avdelning. Jag sätter dem, så här, sitt här och vänta, så ska jag bara springa in och köpa sköljmedel. Alltså,
jag vet. Nej, men alltså, jag växte ju upp med, vi låste ju aldrig dörren och farsan gick in i butiker och vi sitt kvar i bilen här unga, vi satt på flaken, vi hade inga bälten, alltså det var ju bara så här hallabaloo. Så man, alltså jag har ju noll sån känsla, men det är ju så absurt att tänka att barnen är så liksom utsatta för den typen av övergrepp eller vad man ska säga. Det är ju, alltså, det är en fruktansvärd tanke. Men det finns ju, jag kommer ihåg de här klockorna som vi hade. Det finns ju ett norskt företag, nu kommer jag inte ihåg vad de heter. Men som
jo,
vi hade.
Men de där klockorna, barnen vill inte ha dem. De är stora, de är klumpiga, de är...
Men det blir liksom... Katrin, vi skulle kunna sätta... Apple har ju släppt någon sån här... Jag har ju varit inne och försökt köpa det flera gånger. De har ju någon sån här liksom, som man sätter i nyckel... Alltså man kan sätta i brallan på ungarna eller någonting. Alltså en sån här liten dingelidong som man kan spåra sen. Så ser du vad de är.
Ja, så då ska man hålla på och flytta runt den där till olika brallor hela tiden.
Nej, man skulle bara operera in skiten alltså.
Ja, jag menar det. Du, nog om det. Vi kör på första frågan. Hej, tack för en bra podd. Jag är en tjej på 17 år som är oskuld. Känns som alla runt mig redan blivit av med den. Och jag börjar bli lite desperat. Är det normalt att inte ha haft sex i min ålder? Tack igen för en bra podd. Oj, oj, oj. Ja, alltså det där är ju så jävla jobbigt. Det är sån ångest. Jag kommer ihåg, alltså så här, idag när man sitter här och är liksom 43 så tycker man så här, men gud, gumman, leta reda på någon gullig kille och bara säg rakt ut ditt liksom... bekymmer och säga att ni ska göra något fint utav det och gör det bara, men fy fan, det där är inte lätt alltså. Det där är tufft alltså. Jag det är väl lite sent alltså i Sverige.
Lite sent. Du var ju 13 eller? Var du
lite alltså, jag vill
sent?
Inte prata om hur ung eller gammal jag var, men jag var ung. Jag var väldigt ung, men jag var ju i ett fast förhållande. Vi hade förlovat oss.
Ja, ja.
Alltså, ja, men ja, jag var väldigt ung. Men det var, det var liksom lite så här, det var typ som en
hade
en
du
trend.
Högklackat också?
Ja, min mamma vägrade att köpa, jag hade hittat ett par turkosa kylklackar i Solna centrum på din sko som jag bara... grät och bara slet håret för att jag ville ha. Alla mina nära tjejkompisar hade såna här, det var såhär små pumps du vet, med en liten klapp på. Jag var 12, hon vägrade. Hon bara, över min döda kropp att du ska gå runt som ett luder i
någon. Men förlåt, får jag bara fråga, sa Margareta det på svenska eller polska?
Både och säkert, hon sa det nog på alla språk.
Men
hon bara,
kan du säga det på polska?
Nej, men sluta. Sluta.
Hur låter det när hon säger på polska så här? Kan du inte bara säga?
Vänta, hur säger man över min döda kropp?
Nej, men bara något i den stilen. Glöm din dröm. Alltså du vet bara så här, nej. Du får inte.
Alltså, vänta, vad skulle hon kunna ha sagt? Hon skulle nog ha sagt så här. Vzhichu nie będziesz chodziła w klackskor. Klackskor, fan, jag kan inte komma på hur man säger klackskor på polska. Nej, jag kommer inte på det. Skit i det. Men då lyckades jag såklart att liksom med min kvinnliga list och lite så här hundvalpsögon och få de där skorna från pappa.
Såklart.
Ja, exakt. Så pappa åker ner med mig till Solna centrum, köper de där turkosa klackdojorna som jag hade drömt om. Och jag kommer aldrig glömma mammas ansiktsuttryck när vi kommer hem. Jag är så överlycklig. Alltså det här är ett av mina liksom största lyckostunderna i hela mitt liv, när vi kommer hem med de där skorna. Och pappa, du vet ju hur pappa är, han garvar och kunde inte bry sig mindre och liksom om att mamma har så här sagt nej jättelänge. Och jag bara tar upp och visar dem, så jag bara, aha, nu har jag fått de här, du vet, så här mallig och jävlig. Och hon bara så här skakar på huvudet.
Men var du sminkad också?
Jag sminkade mig jättemycket när jag var när jag var ung. Alltså jag sminkade mig, jag klädde upp mig. Jag var en sån riktig, alltså jag var en sån riktig brud. Jag kommer ihåg när vi reste, för vi reste väldigt mycket när vi var små. Och du vet, när vi, jag kommer aldrig glömma när vi var på Bali på en resa. Då var jag 11. Min lille syrra var ju, hon är 4 år yngre, så hon var väl då 8, 7. Och hon har ju alltid varit ett så här riktigt barn, alltså ett barnbarn. Jag har ju aldrig varit det. Och jag skulle gå runt där på gatorna i Bali i så här klänningar och korta kjolar och klackskor och sminkad och fixad i håret. Och du vet, min mamma skämdes så mycket. Och du vet, där är det ju, det var ju bara så här du vet, alla de här snubbarna. Hela dagarna skulle jag hålla på. På så sätt är man ju glad att man inte har fått en dotter som var som jag. För att det var inget lätt liv min stackars mamma hade där under många. Från att jag var 11, då fick ju jag min mens och blev väl någon slags liksom... Jag trodde att jag var en vuxen kvinna till att jag så här, landade i något så här, moget kanske när jag var 25. Så att, jag har varit jävlig och jobbig. Men i vilket fall som helst, då på den tiden så hade vi... Alltså det var som en så här... Alla började röka, alla började dricka, alla blev av med oskulden. Det var så här, alla gjorde liksom det här i, det var som en trend i saker och ting. Och då fanns det ju alltid tjejer som kanske inte kände sig redo eller som inte ville eller som, och det var ju, de blev ju liksom alltså utanför på något sätt. Så att jag kan verkligen förstå den här tjejen, alltså så här 17, då är man ju en stor tjej. Vill hon och känner sig redo, så alltså jag vet inte, vad ska man säga till henne? Man kan ju inte säga sup ner dig och, alltså det kan man ju inte säga som vuxen person. Nej. Hur råder man henne? Nej, precis, men hur råder man henne? För det är ju typ det jag skulle ha gjort om jag var henne, bara så här, gått på någon fest som jag antar att hon går på med jämna mellanrum. Druckit lite alkohol och ryckt tag i liksom någon kille som man kanske känner till sen innan, som man vet är en schysst kille, och bara så här, ta med honom hem, hångla, och sen, alltså, sen det är ju bara ligga liksom. Det är inte så att det är svårt att få en kille att ligga med. Det är oftast inte killarna som bara nej.
Nej, men det man kanske kan reflektera över, det är ju huruvida man ska försöka hitta den här liksom kärleksrelationen eller få det så att säga överstökat. Eller? Det är väl det man liksom tänker lite grann. Alltså jag tänker ju någonstans att det är ju inte så, alltså jag tror ju spontant att det är nästan skönare lite grann, precis som du säger, att få det lite överstökat under lite ordnade former med någon man känner sig lite trygg med. Alltså det behöver ju inte vara liksom, man behöver ju inte liksom gå hem med skolans största douchebag, utan man tar väl någon så här vanlig, gullig kille och får det lite överstökat, så slipper man
eller,
ha det där, eller?
Ja, eller så tar man skolans, alltså det fanns ju en sån kille på Östra som var känd för att så här, honom kunde man gå till om man ville bli av med oskulden. Alltså jag tror så här, 50% av alla mina tjejkompisar blev av med sin oskuld med just den här killen. Så det kan man ju också göra om
är det
man
bra,
så,
då, eller?
Men jag vet inte om man går runt och mår dåligt över
jo,
det.
Men vad då? Det är precis som du säger. Det är väl inte så svårt att fiska upp någon liksom en vanlig gullig kille så att man är lite som hon kan vara lite boss över, än att hon ska hamna i klona på någon så här cooling typ.
Som bara... Alltså jag bara tänker att en cooling som har legat med flera tjejer kanske har lite bättre koll på hur man ligger, och då kanske den här första upplevelsen kan bli lite bättre. Alltså det är ju alltid bättre att ligga med en kille som har lite erfarenhet. Ja, men eller så gör man det. Alltså jag kommer ihåg när jag blev av med min oskuld, då var ju vi två så här helt förvirrade människor som bara, hur ska vi göra det här nu då? Oj, nu ska den här in här, och alltså det blir ju lite mer som en så här som ett experiment, ja, typ. Och det finns ju något gulligt och fint över det också, såklart. Men jag tänker, när hon är liksom så pass gammal, så är det kanske svårt att hitta en kille i hennes ålder som är oskuld. För att jag tror att det är...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses hemma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Mer ovanligt än vanligt att liksom att folk väntar så länge. Och då kan det kanske vara bättre att bara ligga med någon så här härlig casanova som bara fixar till det, får igång henne. Ja. Och det blir liksom lite härligt och han vet vad han gör och hur han ska liksom... Jag vet inte.
Jag vet inte om jag har pratat om min oskuld i podden, men jag var typ sist i mitt killgäng. Och det var så här, det var som att jag snubblade på mållinjen hela tiden. För jag träffade någon tjej och så skulle vi sova hos varandra. Och så var inte hon riktigt redo. Och jag bara, nej, det är väl klart, det är ingen brådska. Du vet, om man var så här, själv var man ju så dunderredo.
Men
så
du var väl typ så här 24, eller?
Nej, inte riktigt, men nästan. Nej, men vet du vad jag insåg för när jag skulle prata med Nova? Alltså, jag och Nova satt och diskuterade här.
Ja.
Då slår det mig, och det här vet jag inte om jag har berättat för dig, men det var faktiskt en ganska absurd upplevelse i min hjärna. För att när jag då flyttade till Stockholm, då hade jag ju legat med en tjej och som tog min oskuld. Och jag hade ju hunnit fylla 18 när jag blev av med min oskuld. Men jag ljög och sa till alla att jag var 17. Mm-hmm. Tills jag skulle berätta för Nova hur det gick till när jag blev av med min oskuld. Och då när jag sitter och berättar för henne, och så sa jag det, alltså parkerade jag bilen utanför. Och så här, och då när hon
bara, hur kunde du parkera bilen?
Ja, och jag bara kom på mig själv, men gud, jag har gått på min egen lögn. Alltså jag tror till och med, och nu är jag liksom nästan lite osäker på att om jag var 18 eller 19. För dessutom så fick jag ju ta körkortet senare på grund av att jag hade haft en trimmad moppe. Mm. Så att jag fick, alla tog ju körkort när de var 18. Men jag tror att jag vet inte om jag ens hade hunnit sju. Alltså det var så absurt när mina tankar... Du vet, jag kände mig som jag var med i någon så här... Alltså det var som att jag satt i ett polisförhör och bara sa, men vänta, hur kommer det sig att du körde bil? Hur kan du vara 17? Alltså du vet, precis så som du säger var det när jag skulle återberätta hela den här historien.
Ja, och det är ändå kul för den här tjejen att höra att även fast man förlorar sin oskuld så sent som hon kommer göra och som du gjorde, så har man ju alla möjligheter i världen att ta igen det och komma i kapp. Och liksom få ett bra liv ändå.
Så ja, det har man. Men, och jag tycker väl att ett sätt... Hon behöver inte säga till någon. Alltså, det är ju, alltså, du behöver inte säga... Om du inte vill... om det känns jobbigt att säga att du är oskuld. Alltså, jag vet inte hur alla vet det eller inte vet det. Men jag menar, jag pratade faktiskt med Nova. Vi möttes upp igår och då berättade hon att hon hade... det var någon i gänget som precis hade blivit av med sin oskuld nu. Och liksom, det var typ... Och då var ju de väldigt sådär... Liksom, alltså de var ju så här peppiga och sköna i liksom, de här tjejerna, kändes det som. Så att jag vet inte i vilket sammanhang... När är det... Alltså jag tycker ju... Som kille så tycker jag det är mycket jobb. Jag tyckte det var väldigt jobbigt att vara i ett så här killgäng där man var den som var sist liksom, på bollen. Och det var så här, och man gick och bara längtade. Man ville bara få det där överstökat så att man fick vara en del av killarna.
Yes, nu har vi pratat klart om det här. Nu går vi på nästa fråga. Katrin och Bingo, ni som har barn kan nog relatera till mitt problem och nu behöver jag era tips och råd. Jag är lyckligt gift sedan 20 år tillbaka. Vi har 3 barn och vi lever ett innehållsrikt liv. Nu till vårt problem. Barnen har blivit tonåringar, 11 till 16 år, och är ofta vakna senare än oss på kvällarna, vilket leder till att vi aldrig får någon vuxentid. Nu kanske ni skrattar, men det här blir verkligen ett problem. Maken och jag behöver väcka varandra mitt i natten för att kunna ha sex. Vi bor i hus, men alla sovrum ligger på samma våningsplan. Vad är ert bästa tips? Skita i att tonåringarna kanske hör oss ha sex, eller helt enkelt avvakta 10 år tills de flyttat hemifrån. Vi försöker återkommande ta någon hotellnatt ensamma för att verkligen få vuxentid, men det är ju inte hållbart i längden. Jag vill ha sex varje vecka. Maken är nog mer känslig än jag. Han vill verkligen inte att de misstänker vad vi håller på med, och detta tär därför på lusten. Hur gör man? Hälsningar, lycklig fru som vill ha sex. Shit, vilket problem som man inte riktigt kan relatera till.
Jag tror att tonårsbarn och Ross är väl lite, alltså, lite samma sak, eller?
Absolut inte, jag skiter väl i om Ross om Ross märker att jag har sex. Vad var det för konstig?
Nej, men jag bara tänker att Ross är ju liksom, han vill ju sova i din säng. Blir inte det lite problematiskt då? Om du, alltså, du kan ju inte säga till Ross här: Ross, ikväll har mami lite mami än
men
dig.
Vad menar du? Jag har ju massa med dagar utan Ross i mitt liv. Ja, men försök att liksom fokusera här nu.
Ja, jag fokuserar.
Ja. Mm. Så vad, alltså,
nej, men jag tycker väl, alltså, om man ser, det där är väl en utmaning. Alltså,
måste de skrika när de knullar? Måste de vara så högljudda så att, alltså, hur mycket har inte jag haft sex när barnen... Oj. Ja, nu kommer jag på att det kanske är någon som hör mig här. Så det kanske jag ska lugna mig lite med. Men jag bara tycker så här, måste man låta så mycket? Kan man inte klara av att göra det i ett stängt sovrum, trots att ens barn ligger i andra rum? Alltså, man kan väl...
Alltså, ja, men absolut. Men okej. Okay. Jag kommer ihåg när vi skulle åka till Hawaii och vi skulle skapa
Rambo.
Alltså, vi skulle verkligen skapa Rambo. Vi hade liksom
som skulle heta Maui, för att vi var så säkra på att vi skulle lyckas befrukta mig på Maui.
Ja, han skulle heta Maui, och vi hade liksom skissat upp den här lilla blonda perfekta pojken, och liksom, och så skulle vi skapa honom. Och då vill jag minnas att Nova var med, Ringo var med, och vi liksom fick hålla på ute på någon balkong, och det var bara så här,
och i badrummet, och det var lite massa så här. Jag tycker att man löser, ja, men man löser det ändå, eller? Alltså, jag kan inte se det här som ett problem.
Jag har bara så starka minnen av att när vi kom hem och insåg att du inte var gravid, då kom jag ihåg att jag tänkte så här: åh herregud, vi som verkligen har så här liksom kämpat. Alltså, att det var lite så här, ja, men det var lite struggle liksom.
Ja, det
men,
var det.
Men, ja, jag tycker, men det jag undrar är, vad gör man? Alltså,
men sen till slut så blev han ju till när vi var i Jämtland och stack iväg med bilen för att vi skulle åka och handla mat. Ja, men så det är så här, alltså, jag fattar att man inte är svinsugen på och liksom så här, ja, vi ska bara gå till ICA här och handla lite och sen kanske pippa i bilen. Men om man kanske ändrar inställning och gör det här till liksom någonting så här spännande och kul och något, det skulle ju kunna bli ett mysigt projekt som man har tillsammans.
Ja, men det är inte mysigt att hela tiden kontinuerligt liksom behöva hålla på. Alltså, man vill ju ha ett avslappnat sexliv, och jag tycker det här är en jätteintressant frågeställning, för att jag tänker också så här, du vet, vårat upplägg, alltså, tänk så här, nu är Ringo 12, så här, vi tänker,
alltså, han är 11.
Ja, men tänk att ha 3 tonårskillar.
Mm.
3 tonårskillar som ska bo liksom hemma och så här, va? Det är väl klart, nu har ju, men alltså, lek med tanken att du fortfarande var tillsammans med mig Och vi skulle ha, och så kommer Nova över med sin kille Vilgot, och så har vi liksom så har vi Ringo och Rambo som är tonåringar. Hinner när Ringo är 16, hur gammal är Falke då?
Falke? 9 ja. Eller?
Varför skiljer mellan dem? 6 år eller? Nej.
7 tror jag.
Är 7 år? Ja. Alltså, så du, alla kommer ju inte vara tonåringar. Alltså när han är 19 så är ju han 10.
Men, ja, vi fattar. Ja.
Ja, men alltså det var då fattar du, vi fattar. Det är ju jävligt lätt för dig att sitta och säga, som har någon slags så här varannan helgprincip och allting. De har ju inte det. Vad fan ska Nej. Folk göra?
Ja, men alltså jag vet inte. Jag tycker väl någonstans att man kan ju göra det där utan att, alltså, klampar de in de här tonårsbarnen in i sovrummet på kvällarna? Sliter de bara upp dörren? Jag kan få en ostmacka! Eller, ja, då kanske man ska så här, försöka och uppfostra sina barn lite annorlunda så att man vet med säkerhet att så här, efter klockan 11 på kvällen så ligger alla på... Eller så säger man det. Klockan 11 är alla inne på sitt rum och där får man ju gärna ligga med... en telefon eller datorn eller läsa en bok eller plugga eller vad man gör, men liksom 23.00 sover mamma och pappa och då får man inte komma in i deras sovrum och sen kan man väl bara ligga där och
ja, liksom... men ja, och nu får ju du det att låta så enkelt, men när jag tänker på det, alltså alla de lyfta människor som har liksom tonårsföräldrar och så ska man ha, och de liksom ligger hemma och dräller hela tiden. Alltså, det är ju inte optimalt för ett fungerande sexliv. Det kan det ju inte vara.
Nej, det är väl inte optimalt, är det väl inte, men alltså, man får ju bara lösa situationen. Alltså, det är så här, man får hitta på sätt. Man kanske kan mötas hemma efter jobbet innan barnen kommer hem. Man kanske kan så här. Ja, de kanske samtidigt. Men, nej, alltså jag förstår att det är en krävande utmaning.
Ja, men vad är standard? Vad är det människor gör? Alltså, är det så som du säger? Vi har ju ingen erfarenhet av det. Nej. Så jag undrar bara, vad gör liksom de här människorna som har tonårsbarn som dräller runt hemma? Liksom, är att de ligger under täcket där och liksom håller andan när de får, när de kommer för att inte skrika eller lägger en kudde i varandra? Alltså, vad gör människor?
Ja, men man får väl göra lite olika. Ibland får man ju ligga så, vara tyst. Mm. Och ibland får man liksom sticka iväg och ta någon hotellnatt. Ibland får man kanske ses efter jobbet när man vet att alla barnen är på skolan eller på aktiviteter. Ibland får man får ju hitta någon slags variation. Så här. Man kanske vet att så här, på tisdagar är alla barnen på olika aktiviteter och slutar skolan. Ja, men då kanske man kan... mötas hemma.
Alltså jag kan ju säga, jag hade en Tinder-dejt som jag, eller en tjej som jag dejtade där, och så bodde, så hade jag lånat syrrans lägenhet och vi kollade på film och Nova hade gått och lagt sig och sen började, du vet, när filmen, ja, det blev lite så här, började hetta till där liksom, och då fick jag ju ett, då bara ser jag ju telefonen pipa till och då jag hör dig pappa kom från och, alltså jag dog. Det var ju...
Jo, men alltså ingen i familjen har missat det här om du tror det.
Aha, okej.
Mm.
Det var ingen familjehemlighet menar du?
Nej, verkligen inte.
Nej, men det var ju alltså jag fattar verkligen att man inte vill att tonårsbarnen ska vara. Mm. Det vill man inte.
Nej, absolut. Det måste ju vara råäckligt för barn och uppleva sina föräldrar eller liksom någon förälder med någon annan ha sex. Ja. Alltså, det måste ju vara hemskt, det förstår jag verkligen.
Ja, men jag undrar vad som är... jag undrar om det har vuxit fram i en modern samhällsstruktur. Jag bara tänker typ så här, hur var det i bondesamhället? Alltså när människor liksom förr om tiden liksom levde liksom i grottor och allting. Hur gjorde människor då liksom när man levde i någon slags flockdjur liksom på inte vet jag, stenåldern eller vikingatiden eller järnåldern eller vad det nu må vara. Ja. Liksom, alltså är det här någonting som har
superintressant.
Har det här vuxit fram som något slags modernt tabu, att när mamma, alltså alla vet ju hur mamma och pappa gjorde när de skaffade barn när man är tonåringar. Men jag undrar liksom vad som är... Alltså jag har ju en känsla också att många, tycker jag, hittar ju alternativa lösningar till barnen. Du vet, man bygger en lägenhet i garaget till någon unge och att de liksom blir så här lite halvutflyttade.
Ja, men jag känner också det. De bor i ett hus. Har de bara ett plan... Ja. Där alla är så nära varandra. Kan man verkligen inte hitta sig, exakt som du säger, bygga ett mysrum i garaget eller på vinden eller någon liten gäststuga kanske, jag vet inte. Du, om vi ska hinna med en sista fråga så måste vi gå vidare.
Ja, men gud vilket bra svar. Lycka till.
Men vi har ju sagt massor med olika, så vi kan inte ge flera svar än det vi har sagt.
Okej. Men men jag tänker också att har man en fungerande ekonomi, då kan man ju ha en övernattningslägenhet som kan vara en vettig investering tills en av de här ungarna vill flytta, som man kan göra som en knulllya. Så säger man så här, mamma och pappa drar iväg, så blir det inte det här att det är hotellnatten. Liksom.
Det är smart. Det var väldigt smart. Okej.
Husbil också, husbil.
Jag behöver råd från er. Jag har en kompis som jag är så jäkla trött på. För 6 år sedan inledde hon en relation med en gift man. Jag är den enda personen som hon har berättat det här för. Mannen är alltså gift och har hus och 3 barn. Min kompis har ödslat några av sina bästa år i livet på denna man. Hon är idag 32. Varje gång jag och min kompis träffas så pratar vi om deras, citat, relation. Och jag är så trött på att lyssna på hur denna idiot till man bedrar sin fru och utnyttjar min kompis. Min kompis är för svag för att ta sig ur situationen. Jag tycker det är ett vidrigt beteende av mannen. Hur kan man vara otrogen i så många år? Jag känner att jag måste göra något. Jag klarar inte av att veta utan att agera. Tycker så synd om frugan som inte vet någonting. Vad tycker ni att jag ska göra? Ska jag bara vara tydlig mot min kompis och säga att jag inte vill lyssna på hennes ältande? Ska jag informera frugan om otroheten? Har jag någon rätt att göra något överhuvudtaget? Fy fan för otrohet. Jag vill vara anonym. Tack för en bra podd. Alltså jag vill börja med att säga till den här tjejen att det behöver verkligen inte vara så att det är så himla synd om lilla frugan. Det är ganska vanligt att man i en relation där man har varit tillsammans i 20 år faktiskt liksom tillåter varandra eller blundar för att ens partner har sex med andra människor. Jag träffar ofta män på krogen som är liksom 50 plus som säger att deras fruar faktiskt uppskattar när de går ut och har sex med någon tjej, för att då tar de med sig den energin sen, alltså tillbaka hem in i deras relation, och att det på så sätt gör att de har en bättre relation. Så det behöver inte vara så, alltså det kan lika gärna vara så att den här frugan också...
Förlåt, för att flika in, skulle du vara okej att vara den frun där din 50 plus man Bingo kommer hem med en jävla energi efter en...
Alltså om det var på lika villkor så absolut, för att jag om någon vet ju hur det är att tröttna på att ha liksom en intim relation med samma person allt för länge. Jag tycker ju att det blir liksom oinspirerande och tråkigt och slentrian, och det är inte för mig. Det är ju liksom väldigt tydligt efter att jag har haft så många långa relationer där alla egentligen har ebbat ut i precis samma typ av beteende. För mig hade det nog passat väldigt bra om jag hade, alltså om du och jag där och då hade bestämt oss för att fortsätta vårat liksom familjen AB. Men att man liksom skulle tillåta varandra att ha sex med andra människor, så tror jag att det hade kunnat vara en väldigt bra lösning.
Intressant. Nej, men jag hör vad du säger. Det jag tycker är så oerhört viktigt. Jag tror att det sista man vill, alltså, det är ju att vara den här dumskallen när alla vet. Alltså, att man vill ju inte, det är ju nästan värre. Eller det har vi ju pratat om förut. Det är ju mycket värre än själva. Så att det hon pratar om är ju så här att om den här frun är så att säga någorlunda medveten och de har ett bra fungerande familjeliv och de är väldigt fokuserade på att det ska bli bra för barnen och hon är lite så här, rycker på axlarna. Jag vet inte vad som händer, jag vill inte ens veta. Så att, jag menar, så att vi kan ju konstatera, du ska inte klampa in till frun Det här är också intressant, Katrin, för att hade vi hoppat tillbaka till podden 2014 när vi började, då hade, ja, du svarat så här: ring upp frun.
Ja.
Du hade ju sagt det.
Ja, men idag jag hade inte den livserfarenheten som jag har idag.
Nej, det är ju faktiskt väldigt intressant. För du kunde inte relatera till hur det är liksom att ha alla barnen och familjelivet av det. Så nu har ju du ändrat din inställning. Och det är ju väldigt intressant. En sak som jag tänker på beträffande den här tjejen. Jag tänker ibland när man åker på semester. Att man åker på en semester, man har en spännande upplevelse, sen kommer man tillbaka till vardagen. Men det är ju aldrig någon som säger så här: det är ingen mening att åka på en semester, för sen när du kommer tillbaka så är du ju tillbaka i samma jävla skit igen. Så kan jag känna lite när hon beskriver den här relationen till mannen. Det här kan ju vara även om det är under lite olyckliga omständigheter, så kan det ju vara otroligt berikande för henne att vara med den här mannen. Och de kan ju ha någonting fantastiskt utifrån de förutsättningarna de har. Så att det här med att säga att man kastar bort sitt liv, det vet inte jag riktigt. Jag tycker inte riktigt att man kan dra den slutsatsen. För att allting i livet, varje relation kan ju inte nödvändigtvis handla om att det här ska leda till att jag liksom skaffar barn med den här mannen, skaffar familj med den här mannen. De kanske har någonting väldigt passionerat och häftigt. De kanske uppskattar varandra, de kanske berikar varandras liv. Att vara, alltså jag tycker inte att man kan dra ett likhetstecken med att vara liksom älskarinna då i det här fallet åt en gift man, att det skulle vara någonting, nödvändigtvis skulle vara samma sak som någonting negativt. Nej. Att säga så här: du kastar bort ditt liv, det kanske berikar. Nej. Det kanske leder till en insikt om livet som i nästa relation kan hon ta med sig de erfarenheterna. Inte vet jag, men det är så jävla lätt att sitta på vad heter det, åhörarläktaren, vad säger man, publik eller på läktaren och säga så här: du kastar bort ditt liv. Ja, okej. Då är det ju samma sak som att säga så här: att åka på semester är slöseri med tid, du borde varit kvar på ditt jobb och varit lite mer effektiv.
Men jag tycker också att den här tjejen som skriver till oss ska bara så här släppa det här lite grann. Gå inte runt och tänk på den lilla frugan som det är synd om, för du vet inte, det kanske inte alls är synd om henne.
Hon kanske är helt ointresserad av sex med sin man och bara tycker och här, det är skönt att han
och
får
låt,
det.
Låt din kompis ha den här relationen om hon vill det och hon mår bra i det och hon är lycklig i det, och bara så här, släpp det, skit i det. Låt alla människor ta hand om sig själva och ja, fokusera på dig själv istället.
För det man kan konstatera så här, när jag tänker efter, det är ju att om vi säger nu att hon som kompis anser att den här liksom, alltså vad är det som är negativt i relationen? Om det är så att hon är, söker bekräftelse, har liksom ett osunt bekräftelsebehov, att hon har daddy issues, att hon har massa andra problem, då har ju inte det någonting med huruvida den här mannen är gift eller vad det är. Det är ju en form av problematik som skulle kunna uppstå även om han inte var gift eller var otrogen eller någonting. Så att om det är så att hon kanske behöver jobba med sig själv, kanske bli lite, inte vet jag, självständig, självkänsla, bekräftelsebehov och allting. De sakerna har ju ingenting med en gift man att göra, utan det är ju så fall att hon kanske måste jobba med dem själv. Och där kan man ju stötta en kompis. Så kan hon identifiera den typen av liksom problem, så är det ju någonting annat. Jag vet inte hur de här tar sig uttryck, om hon är så här: gud, han har lovat att han ska skilja sig med sin fru eller så här. Man måste ju alltid, oavsett om den personen är gift eller i en annan relation, så, alltså oavsett relation du har, så måste ju utgångsläget vara att du är en sund fungerande person utan en relation. Alltså du måste ju kunna leva ditt liv som utan att vara liksom beroende av en annan människa.
Ja.
Oavsett om den är gift eller inte, tänker jag.
Så jag på håller den, helt med. Ja. Jag håller med.
Men,
du, bingo, med de orden så ska jag kila ner till killarna. Jag är på landet, njuter av de sista dagarna här ute nu. Vi tänkte att vi skulle ta Ringos lilla gummibåt och sticka till Vaxholm och handla glass.
Mysigt.
Ja.
Fan vad mysigt.
Det är underbart.
Ja. Lägg du... upp. Ja.
Men,
nej, jag bara tänker, jag skrev med Niklas där om vi ska uppdatera våran Greta. Vad känner du?
Jag känner att vi ska uppdatera henne, absolut. Ja. Absolut, du vet att jag är för.
Ja. Aronet, världens bästa båt. Du.
Fortsätt att skicka era frågor till oss, bincat@relationspodden.com. Mm. Så nästa vecka när vi hörs, då lär man ju verkligen vara tillbaka på kontoret och njuta av den här underbara hösten som vi har framför oss nu. Jag älskar hösten. Åh, det ska bli så härligt att komma tillbaka.
Kommer hösten nu eller?
Ja, komma tillbaka till rutiner och träna.
Är augusti en sommarmånad? Jag kan inte fatta om det är det. Jag såg när vi satt där i solen och den värmde. Jag bara, gud, nu är det sommar. Men sen kan det bara, jag tycker ibland kommer det så här, liksom ett vindsvep som man bara så här, oj, det där var en liten hälsning från hösten.
Ja, men så är det. Jag fick ju dra igång luftvärmepumpen här igår och golvvärmet och allting.
Men när man tänker sommar, då tänker man juni, juli, augusti är sommaren. Men vi är ändå ganska så här, det är ganska tidigt inne på augusti man börjar så här, känna liksom så här höstvibbar. Och alla spanjorer och italiener, hela jävla Europa är ju semester nu. Nu är ju de på sin så här.
Ja, visst. Verkligen. Ja, men det är härligt. Jag är otroligt nöjd och glad över den sommaren vi har fått. Jag tycker att vi har svettats tillräckligt nu. Nu ser jag... Jag är ju alltid så jävla råpeppad inför varje ny termin efter sommaren. Det är bara så jäkla roligt att komma igång igen med jobb och grejer och träning. Och vad roligt det ska bli.
Spännande.
Aktiviteter. Det är så mycket fotboll nu. Nu bara dundrar in i alla de här apparna. Du vet, Ringo Rambo kommer ha fotboll 7 dagar i veckan från och med nästa vecka.
Ja, och jag hade så här FaceTime-samtal igår med, du vet, Fabbe på Nio. Han har pratat ihop med en italienare som är någon slags så här, big boss för ett italienskt fotbollslag i Venedig. Mm. Och jag kan ju så lite om fotboll, men vi ska göra fotbollsläger tillsammans med Skills Academy. Du vet, de här i Sickla.
Cool. Ja.
Och jag bara kände mig så här, gud, jag måste verkligen bli mer liksom insatt. För då sitter vi och pratar om fotbollsläger i Venedig och du vet, vi på höstlovet. Och jag bara tänkte så här, gud vad det kommer vara mycket nu när liksom, om de ska nu hålla på med fotboll. Men vet du vad jag försökte? Mm. Som jag la in som ett förslag i mötet. Kan man inte förflytta de här liksom fotbollslägena till Marbella? Det är väl en väldigt vore inte det helt fantastiskt?
Jo, absolut. Mm. Bra idé. Jag drar den vidare.
Du ska få du ska bli uppdaterad. För att vi kommer få åka på så mycket såna grejer.
Gärna.
Jättebra.
Vi hörs. Ha det bra.
Hej då.
Hej.
Och till alla er som lyssnar, glöm inte bort Nextory.
Nej, glöm absolut inte bort Nextory. Nu får man ju lyssna gratis jättelänge, så utnyttja det här erbjudandet.
45 dagar till gamla och nya medlemmar på Nextory. Och ni går in på nextory.se/relationspodden. Tack Nextory.
Tack.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.